Vi har talat om böcker på sistone och det ska vi göra även nu. Under de senaste åren kommer den ena boken efter den andra som handlar om hur man ska utveckla olika sidor. Dessa böcker bär ofta titeln Konsten att. Vi hittar boken Konsten att leva och Konsten att kommunicera. Konsten att älska och Konsten att komma upp sig här i världen. Konsten att förlora, Konsten att baka bröd och Konsten att bli miljonär. Men det finns en konst som man inte talar så ofta om. Men det ska vi göra nu. Skara stiftssällskap har nämligen gett ut en bok med titeln Ars Moriendi om konsten att dö. Vi har glädjen att tala med bokens redaktör, kyrkoherde Marcus Hagberg. Hej Marcus Hagberg.
Hej, hej.
Berätta om den här boken som nyligen kom ut.
Ja, det är som du säger här en medeltida, en senmedeltida handledning i konsten att dö. Det kan man ju tänka, om man ser det som du antydde i ett modernt perspektiv, så är ju döden någonting som man helst inte vill tänka på och man skjuter den framför sig så länge som det bara går. Men under medeltiden var ju läget ett annat och man insåg att just själva dödsögonblicket var oerhört betydelsefullt för hur fortsättningen skulle bli. Människor idag i takt med sekularisering och så tänker väl sig framtiden som i det närmaste okänd, i alla fall livet efter döden eller tillvaron efter döden. Om man överhuvudtaget ens räknar med att det finns någon tillvaro. Så var det naturligtvis inte under medeltiden, utan det var ju en sanning som alla trodde att det efter det jordiska livet blir en fortsättning. Och hur den fortsättningen tar sig ut, om den blir till salighet eller förtappelse, det var helt avgörande av hur döden blev. Och därför fanns det då olika handledningar helt enkelt för präster framförallt och i viss mån även lekfolk att hjälpa den döde och för den döde att själv förbereda sig så att resultatet av döden skulle bli det lyckligaste möjliga, nämligen salighet.
Nu när du talar så blir det uppenbart genast att skillnaden mellan då och nu är evighetsperspektivet. Att tidigare var inte döden slutet utan en passage.
Det är helt riktigt. Och det är ju en högst väsentlig del av den kristna tron att döden är inte enbart sorg för en kristen. Det är naturligtvis sorgligt att för en tid skiljas från sina nära och kära. Men tron är ju den att det finns en evighet och att döden är porten till evigheten, att det är en övergång.
När var den här typen av förberedelse inför döden vanliga? Vilket, du säger medeltiden.
Ja, man kan väl säga att det börjar alltså under den senare delen av medeltiden och sträcker sig egentligen relativt långt fram. Och vad gäller svenska förhållanden så var ju inte reformationen någon brytpunkt där, utan in på under 1500-1600 och viss mån även 1700-talet så är det vanligt att den här typen av litteratur gavs ut och att den också användes.
Hur vet man att den användes?
Dels så, det var ju en svår sak att på ett sätt att trycka en bok, så att bara det att böcker trycktes visar att de var efterfrågade. Men det finns en intressant historia om greven Magnus Gabriel de la Gardi som under sin glansdagar är en av de mest mäktiga och rika människorna i Sverige. När han efter reduktionen och alltihop satt förhållandevis fattig på Venngarns slott i Uppland och såg slutet närma sig, så meddelade han sin familj och omgivningen att han fick inte bli störd för greven förberedde sig för att dö. Och det var väl förmodligen med någon sån här typ av litteratur i konsten att dö. Det trycktes en del sådana litteratur på svenska. Redan 1634 gavs det ut en bok som hette Andlig rustkammare emot döden. Den följde sedan av flera andra liknande skrifter.
Vilken vacker titel.
Ja, det får man säga. Otto Kassmann hette författaren och kom in 1676 en titel som heter Konstspegel, rätt till att dö och så vidare.
Vilka är författarna i den här boken som ni nu ger ut?
Det är förutom då att det är en översättning och en faksimil utav texten. Ja, egentligen ska man inte säga att det är en översättning, utan det är, i den mån det är en översättning så är det från äldre svenska. Den trycktes ju från början 1408 kom den ut på latin och författaren var ju då den franske teologen Jean Gerson. Men den svenska utgåvan trycktes 1514 och trycktes då på fornsvenska. Men nu är det då en översättning från fornsvenska till nutidssvenska. Men sen är det då till översättning och faksimil fogat tre stycken artiklar. Den första artikeln är skriven av professor Alf Hedelin som behandlar författaren Gerson och sätter in honom i hans historiska och teologiska kontext. Sedan behandlar Stina Fallberg Sundmark just själva Ashmoreandi-genren, hur den användes och hur den kunde fungera i praxis så att säga. Det var ju framförallt oerfarna präster som man tänkte sig skulle ha nytta utav den här när de satt vid dödsbäddar. Och den tredje artikeln är skriven utav den förre ambassadören vid Heliga stolen, Fredrik Wahlqvist. Och den behandlar framförallt själva trycket och tryckaren Paul Gris, som var den första svenska boktryckaren egentligen om man undantar klostertryckerierna.
Du som har läst den här teologen och författaren Jean Gerson, vilka är de redskap han ger i förberedelserna inför döden? Ger han några konkreta redskap?
Det handlar ju ganska mycket om att genom olika frågor och förmaningar till den sjuke så ska man dels ingjuta förtröstan på Kristus och nåden, och man ska också ingjuta förtröstan på att djävulen och det onda inte har någon makt över den döde. Och sen handlar det ju om att föra fram till en syndabekännelse så att den sjuke kan ta emot sakramenten, alltså då sjuka smörjelse och även altarsakramentmässan. För det som idag när människor talar om hur de vill dö, så säger de flesta att det vore fint att få dö väldigt hastigt. Men att dö hastigt, det var under medeltiden det värsta som kunde hända. Därför att man tänkte sig att tillståndet och inställningen hos människan just i dödsögonblicket i direkt mening påverkade det som kom efter döden. Och ett utdraget döende gav bättre möjligheter då att förbereda sig och att bekänna sina synder och dö salig. Helt annat perspektiv i, man ser hur mycket det har ändrat sig.
Varför tror du att det blivit vanligt att förneka döden eller att undvika att tala om den?
Jag tror att det har helt och hållet med sekulariseringen att göra. Dels sekulariseringen, dels också säkert välfärdsinrättningarna. Bara det att människor inte dör hemma längre i särskilt stor utsträckning. Förut bodde ju, det är ju inte så hemskt länge sedan i Sverige i alla fall, som det var storfamiljer där kanske 2, 3, 4 generationer bodde på samma gård. Och då blev det ju naturligt för alla när någon dog att den döde var kvar hemma tills dess att man skulle ta honom eller henne till kyrkan och begravas. Och vid begravningen slöt hela byn upp, och idag bor människor skilda ifrån varandra och dör på sjukhus och hamnar i kylboxar och så i väntan på begravningen som kan dröja både 1,5 och kanske till och med 2 månader. Och det är i kombination med kraftig sekularisering där människor är omedvetna om evighetsperspektivet gör att det blir skrämmande, och det som är skrämmande det skjuter man ifrån sig, skulle jag tro.
Vi lever ju i en kultur som de senaste påvarna har kallat dödens kultur på grund av destruktivitet och våld och respektlöshet för livet. Är det inte motsägelsefullt att inte låtsas om döden medan man samtidigt klär sig med dödskallar och fyller sin tid med våldsfilmer och spel som går ut på att döda?
Det är väl en sekulariserade människans sätt att bearbeta det hon inte förstår på något sätt. Men det är klart att visst är det så att det är en dödens kultur med brist på respekt för livet och brist på respekt för livets allvar också. Kulturen är ju trivial på många sätt också idag. Det är det ytliga och det som skänker nöje för stunden, det som söver människan som ofta kommer i första rummet, medan det som är lite mer ansträngande, lite jobbigt, orkar man inte med.
Vem riktar sig den här boken till?
Egentligen alla som är intresserade av kyrkans liv, kyrkans historia. Det har ju varit en del i Skara stiftshistoriska sällskaps bokutgivning att vi har försökt att inte bara skriva ren kyrkohistoria utan också försökt att i den mån man kan säga någonting även presentera själva spiritualiteten i det som i en mening är gångna tider. Så inte bara vad som har hänt utan hur människorna upplevde det som hände och hur tron fick konkreta nedslag. Den här franske teologen Gersaud, han är ju intressant på det sättet att han har ibland blivit beskylds för att vara nominalist i motsats till de medeltida skolastikerna. Och det där ska man väl kanske akta sig för att om man inte är allt för inläst på det, det är inte jag heller på något sätt i skillnad. Alltså att försöka förklara vad nominalismen går ut på, för det är ganska invecklat. Men man kan säga så mycket att vad Gerson driver det är att teologin måste vara praktisk i motsats till skolastikernas väldigt spekulativa ansats. Han vill ta ner det till frågan vad betyder det här i det praktiska kristna livet, både i det privata livet men också i kyrkans liv. Och såg man teologins uppgift som sådan så var det naturligtvis fullt rimligt att ge sig i kast med att skriva en handbok i konsten att dö.
Jag tackar dig så hjärtligt, Marcus Hagberg, för den här presentationen av boken Ars Moriendi, om konsten att dö.